Hello!
Hello!
Så, nu är du inne och nu spelar vi in bara rakt upp och ner. Så att det här blir liksom en inspelning.
Hur tänkte ni där?
Nu får vi bara säga välkomna till ett nytt avsnitt av Hur tänkte ni där? Eftersom det är influensatider och vi gör det vi kan för att hålla på restriktioner som inte finns längre, så spelar vi idag in över länk. Det innebär alltså att vi inte ser varandra, och eftersom alla är febriga och trasiga på något sätt så är det en väldigt decimerad skara som spelar in. Det är Västerås egen soppresident Matilda Antonsson.
Halli, hallå.
Och jag själv, kattnysaren Maria Kesselring. Anton Tysklind och Tanja Karpinen har tyvärr förhinder. Men det spelar ingen roll, vi kör ändå. Eller vad säger du, Matilda?
Synd för dem, men kul för oss att vi kan ses.
Ja, precis. Eller ses och ses.
Eller ja, höras.
Precis. Så ljudkvaliteten beror alltså på att vi spelar in över länk, men vi hoppas att det kan bli intressant ändå, för jag vet att Matilda har ett ämne som hon väldigt, väldigt gärna vill hantera, nämligen strejken på Tesla.
Precis, och jag måste ändå tillägga att jag tycker det känns lite tråkigt att vi ska gå in och verkligen djupdyka i den här konflikten som nu har blivit utan Anton närvarande.
Mm.
Det är nämligen som så här att jag och Anton Tysklind, vi kan ha lite skilda åsikter när det kommer till vissa fackliga frågor och så. Så att, ja, jag tror att han rent strategiskt valde att inte kunna närvara idag när han hörde att jag ville diskutera den här frågan.
Du menar att han har politisk snuva idag?
Ja, jag tror det faktiskt. Mm.
Ja, jo.
Vi säger så i alla fall. Han är inte här och kan försvara sig. Han får väl återkomma. Stämmer det eller inte? Vad tror ni? Hör av er.
Men ja, berätta, prata fritt.
Ja, nej, men så här, i senaste avsnittet så drog jag ju upp det lite snabbt så här precis på slutet att en sak till, hörni. Och då var det ju precis dag ett att IF Metall då gick ut i strejk. Nu var ju det ett tag sedan och ja, strejken har ju liksom eskalerat. Själva anledningen till att man då har gått ut i strejk från första början, det handlar ju om att IF Metall, fackförbundet då, de har ju medlemmar som är anställda hos Tesla i Sverige. Och de vill ju ha kollektivavtal. Då kommer fackförbundet och börjar förhandla med företaget för att försöka få ordning så att man får ett kollektivavtal helt enkelt. Det här har då pågått sedan 2017 ungefär, de diskussionerna. Och då började det ju med att man ville få dem att ta antingen ett hängavtal. Det betyder att företaget i sig inte går med i en arbetsgivarorganisation, men att de ändå hakar på det kollektivavtalet som är relevant för branschen. Det ville man inte. Och sen så gav man ju då som förslag att annars så kan ni ju gå med i en arbetsgivarorganisation. Och då betyder det ju per automatik att man faktiskt tecknar ett kollektivavtal också. För arbetsgivarorganisationerna kommer ju överens då med fackförbunden. Och det är de som tillsammans har ett avtal man är överens om. Då. Men det gick ju inte vägen 2017. Än idag har det ju inte gått vägen heller. Så då har ju IF Metall försökt att förhandla och så vidare. Inte lyckats komma fram till någonting med Tesla. Och man har ju då börjat med att varsla om att gå ut i strejk. Ingenting hände då heller. Man gick ut i strejk. Och idag är det faktiskt spännande, för det är ju andra fackförbund inom LO, landsorganisationen då, som har valt att gå ut och varsla om sympatistrejker. Vilket betyder att andra förbund som då kan vara med och påverka Tesla och egentligen då deras möjlighet till produktion, de kan ju gå ut med sympatiåtgärder. Och idag så kickar den första av dem in. Och det är ganska många fackförbund som har valt att gå ut med sympatiåtgärder. Så det kan vara allt ifrån fastighet som inte kommer liksom städa och hålla ordning på liksom deras fastigheter. Så. Vi har ju också Byggnad som har klivit in. Vi har, jag tror att till och med, nej nu måste jag fan kolla på det. strunt samma. Men det är väldigt många andra fackförbund i alla fall som har ställt sig upp och sagt att vi backar er och vi hjälper er med det vi kan. Och IF, ja, förlåt.
Nej, jag tänkte bara fråga så här, men har det här någon effekt? Kommer det här att påverka Tesla? Vad tänker du? Alltså för de har ju 6 år vägrat kollektivavtal och de har ju 6 år vägrat hängavtal också.
Ja.
Kommer det här att påverka dem? Tror du att det kommer hända? Eller kommer det bli som vissa säger att nej, men då flyttar man bara jobben utomlands? Eller att man tar en underleverantör istället?
Så här är det. Just när det kommer till själva strejken i sig. Det har man väl liksom, det är väl att man har tröttnat så. Att nu har vi försökt och vi har kämpat i så många år. Det här leder ingenstans hur mycket vi än sätter oss och möts och förhandlar. Det här går inte. Nu måste vi ta till någonting annat. För alltså Sverige, vi strejkar inte. Inte i närheten av hur det ser ut i andra liksom, länder i världen. Vi är jättedåliga på att strejka. Just för att vi har vår svenska modell där vi faktiskt då kommer överens. Oftast räcker det ju då med att du lägger varsel om att om 2 veckor då går vi ut i strejk om inte vi kan komma överens i den här frågan. Och ofta så är det det som räcker för att man bara okej, vi vill inte ha en strejk så nu sätter vi oss ner. Nu försöker vi konkret komma fram till en lösning. Och så gör man ju det. Och det är därför Sverige har så få strejkdagar. Men i det här läget så kände man ju då att vi kommer ingenstans och då måste vi gå ut i strejk. Som det är nu så har det ju fortfarande inte påverkat någonting. Nej. Eftersom att Tesla då har sagt i princip att vi tänker inte sätta oss vid förhandlingsbordet nu. Vi fortsätter med vår verksamhet som vanligt. Vilket betyder då att de använder sig av strejkbrytare. Det Tesla har svarat på det här när man då har sagt att nu hotar ju ni, eller ja, det här är ju i princip ett fulfinger till hela fackföreningsrörelsen i Sverige, att använda sig av strejkbrytare.
Det är egentligen ett fulfinger mot hela svenska modellen också.
Svar ja, absolut. Och det de säger då är att nej, men vi har som ansvar att vi ska hålla igång produktionen i Sverige. Så jag tror inte riktigt att de förstår innebörden av det. Den som har läst facklig historia kanske har hört talas om till exempel skotten i Ådalen. Och ja, när man då har på andra ställen tagit in strejkbrytare helt enkelt. Och det var ju ett fruktansvärt dåd där man valde att spränga en båt. Var det Almega den hette?
Det är den Anton är döpt efter. Alltså den terroristen som sprängde båten.
Jajamän, det började där. Då låg det ett skepp i Malmö hamn med namnet Amalthea.
Var det väl?
Ja, precis. Du ser. Ja, kolla.
Ja.
Anton fick vara med här i alla fall.
Ja, fint. Såklart.
Och det var ju då, ja, man, det var ju strejkbrytare som kom in via en hamn, via en båt från England tror jag att det var. Och man valde då att... Ja, för att liksom markera att strejkbrytare är inte välkomna på ett väldigt, väldigt hårt sätt så la man ju sprängmedel i båten. Ovetandes om att det faktiskt var människor i den. Man trodde ju att de var och jobbade. Så att det var ju människor som gick bort och blev skadade och så. Jättehemskt. Men i vilket fall, så att svenska historien av strejkbrytare har ju inte varit vacker överhuvudtaget. Och därför har man ju då, ja... Efter att man då slöt den här överenskommelsen som är svenska modellen, att det är vi parter som kommer överens. Har vi ett kollektivavtal, då håller vi sams. Har vi inte det, då kan vi bråka. Det har ju gjort att man, liksom, man har valt att inte använda strejkbrytare för att man har sett att det eskalerar bara. Tesla, de väljer som sagt att ta in strejkbrytare i alla fall. Och nu då, eftersom att det har stått ganska still, de använder sig av strejkbrytare. Många av dem är ju också väldigt, väldigt unga. Förstår liksom kanske inte riktigt principen av det här. För att det är ändå liksom ungefär 100 år sedan vi snackar. När vi då pratar om innan man kom överens om svenska modellen. Det är klart att alla som kanske inte har lärt sig det i skolan förstår den innebörden heller. Då blir det ju svårt att ta ställning och förstå ens egen liksom vikt i konflikten på något sätt.
Hur tänkte ni där?
Men tillbaka till det. Idag så kickar ju då de första sympatiåtgärderna in. Och nu tror jag faktiskt att det kommer kunna börja hända grejer. För det är också då att IF Metall har ju valt att lägga blockader på ett annat medlemsföretag som de har. Så inte Tesla, men ett företag som då gör delar till Tesla. Mm. Och det här företaget gör ju, ja, men typ, vad ska man säga, som en crashbox. Som är en, liksom, en vital del för att de ska kunna bygga ihop Teslas bilar i Sverige. Det finns ingen annan tillverkare i hela Europa som gör den här delen. Genom att de sätter in en blockad att ni får inte skicka de här produkterna till Tesla och till deras fabriker i Sverige. Eller till deras fabriker överhuvudtaget. Då blir det väldigt stökigt och bökigt helt plötsligt för dem. För de behöver ju få ut sina produkter. Och det här kommer ju sätta en otrolig press på att de faktiskt behöver komma tillbaka till förhandlingsbordet. Så är det. Så ja, det är mycket spännande som händer precis just från och med idag och framåt. När de här sympativarslarna kommer börja kicka in.
Men det här har vi ju pratat om förut i podden, just behovet av att förstå varför man är medlem i ett fackförbund. Allt går ut i sändning. Varför man ska vara med i ett fackförbund, för fackförbunden jobbar ju för alla på företaget, och även de som då inte har en anslutning gynnas ju av det. Men i såna här situationer när man tar in strejkbrytare, när människor går in och aktivt motarbetar den, så urholkar man ju hela modellen, tänker jag. Mm. Du gör det svårare, och det syns också, tänker jag, i vissa medier där när man pratar om kollektivavtal, men även hängavtal, så är det många som har en lite mer antifacklig agenda eller inte förstår vikten av det, som gärna bara pratar om lön. Men det fackliga arbetet är ju så mycket, mycket mer. Det är ju inte bara lön det handlar om, utan det är ju schyssta villkor, det är semester, det är ju alla de här reglerna som vi har idag som alla gynnas av, med semesterlagstiftning och föräldraledighet och allting. Det är ju ett arbete som facken har drivit fram under åren som har varit.
Ja, men precis. Och grejen där, ja, men det som har varit väldigt mycket i hetluften just kring Tesla är ju så här, ja, men folk menar på att, men vadå? Det är ju fritt val att teckna kollektivavtal. Ja, det är det. Och så säger man att, men de har ju bra löner och de har ju bättre villkor på Tesla nu än vad kollektivavtalet ger. Och det som väldigt många missar i hela principen, att om det skulle stämma så hade det ju inte varit ett problem för Tesla att ens teckna ett kollektivavtal. För det är bara golvet. Du kan alltid, alltid som företag ge mer till din personal och till dina anställda än vad kollektivavtalet ger.
Ja.
Det är bara att det här är golvet. Det här är det minsta. Och det är för att alla ska ha samma förutsättningar. Det ska bli en sund konkurrens på arbetsmarknaden. För att alla följer samma villkor. Det är liksom det som blir kärnan. Och den glömmer många ofta bort. För då tänker man att nej, men de behöver ju inte teckna någonting. Nej, okej, okay, absolut att de har det bra. Men det här ger ju en trygghet som säger att om de inte skulle följa det här. Ja, men då har man stöd i ryggen.
Men det här är ju nu, om jag lite grann försöker anta Antons roll, vilket går emot 95% av mina gener.
Oh, fuck off.
Så är ju det man gör nu när Tesla säger, nej, men vi har schyssta villkor, vi har bra löner, vi har schyssta villkor, allting ser bra ut, men vi vill inte teckna kollektivavtal, vi vill inte liksom tvångsanslutas. Och då väljer man att lägga blockader på deras underleverantörer, och man väljer att plocka ut deras anställda som är anslutna i strejk. Det är ju tvångsåtgärder. Det blir ju i princip så här, går du inte med så kommer vi att krossa dig. Det är ju inte baserat på frivillighet direkt.
Nej, och om vi då säger så här, den andra egentligen som jag tycker är den största delen, för att många fokuserar ju just på det här, okej, vad har de anställda för villkor? De har bra villkor och nu kommer facket som maffia och ska försöka förstöra. Så. Det är inte det handlar om. Det handlar om är att vi, har vi inte ett kollektivavtal, då har inte vi arbetsfred. Så enkelt är det. Det vi arbetare liksom säljer när vi går in och tecknar ett kollektivavtal, det är att okej, okay, då är det här vi är överens om. Så länge avtalet ligger på bordet, då kommer inte vi gå ut i strejk.
Mm.
Det man får istället, det är ju då medbestämmande. Alltså då att arbetarna kommer via sina fackligt förtroendevalda, om man har en klubb eller liksom en person som är ett arbetsplatsombud eller vad det nu kan vara, eller sina ombudsmän och så vidare. Man får medbestämmande i att det är någon eller några som kommer kunna föra arbetarnas röst och talan i förhandlingar med företaget.
Så det du säger är att det handlar inte om att inte tvinga in dem i någonting, men det handlar om att inte tvinga in dem i någonting genom att säga att om inte ni tecknar det här så kan vi strejka. Tecknar ni det här så lovar vi att vi inte strejkar. Men ni måste lämna bort lite grann av makten till oss. Ni måste lämna över lite inflytande. Alltså jag kan förstå att ett amerikanskt företag som har en helt annan bakgrund och som har en helt annan inställning till vad det gäller de fackliga organisationerna reagerar på det sättet som de gör. För väljer man att se det på det sättet så är det är ju ganska, alltså det är ju lite mobbing. Gör som vi säger, annars så plockar vi ut era arbetare. Jaha, ni gör det fortfarande inte som vi säger. Men då stryper vi era underleverantörer också. Ja, ni gör fortfarande inte som vi säger. Men då kör vi er i botten. Jag lever ut min inre Anton, fast ja, inte lika välformulerad.
Oh, fuck off.
Nej, men jag tycker det här är otroligt kul, för att det som du liksom beskriver, det är ju det man ofta möter. Ja, men kollar i olika kommentarsfält när det delas artiklar om ja, men vilka sympatiåtgärder som komma skall och sådär, då är det ju just det här som lyfts. Och ja, absolut, man kan tycka och tänka att det är hårt, men det här är Sverige. Det är det vi måste hela tiden komma tillbaka till. Att i Sverige så har vi den svenska modellen som går ut på att politiker lägger sig inte i hur vi har det på jobbet. Det är vi som arbetar och det är liksom företagen som tillsammans kommer överens om, som känner våra branscher dessutom. Det är vi som kommer överens om vad funkar för oss. Och så är det man följer. Och, ursäkta. Nej men och just det här att när det kommer till Tesla, ett stort liksom multinationellt företag, det är ju liksom inte bara i Sverige och USA som de har fabriker, utan det finns på väldigt, väldigt många platser i världen. Och det jag tror är den största skräcken för dem just nu, alltså i Tesla, är att om vi går med på att teckna ett kollektivavtal i Sverige, då måste ju vi gå med på att föra den diskussionen på alla de här andra ställena också. Där det kanske inte är lika vanligt som i Sverige att faktiskt ha ja, men den här modellen. Den heter svenska modellen av en anledning. Liksom. Vi är väldigt unika för det. Och jag tror att det är där skon egentligen klämmer. Hade det varit så att det här inte hade blivit en världsnyhet som det har blivit nu. Då kanske man hade gjort det lite tyst och i skymundan att ja men så var bra, då har vi ett kollektivavtal i Sverige och resten av världen rullar på precis som vanligt. Men nu börjar ju folk i USA speciellt, de är otroligt pålästa när det kommer till den här konflikten i Sverige och väntar med spänning över hur kommer utfallet bli här, för det kommer påverka hur de kan påverka sina arbetsvillkor även där.
Ja, men för det tror
så
jag
det blir ringa på vattnet och det är ju det som de har förstått.
Ja, men för det är ju där de har gått bet. För vi har ju jättemånga multinationella företag i Sverige som har tecknat kollektivavtal i Sverige men som inte alls har samma avtal i andra länder. Och så att jag tror ju inte alls att det hade behövt hamna på den nivån som det har gjort idag om man hade hanterat det på ett annat sätt. För det är som du säger, den svenska modellen är liksom den svenska modellen i att ja, men parterna samverkar. Och det är ju också, vi ser ju konsekvenserna av urholkning av den svenska modellen i gigekonomins framfart. Där vi har företag som tecknar kollektivavtal men som använder dem som underleverantörer som inte har det. Vi har ju alla dessa matleverantörer. Och nu levererar de ju mycket mer. Där vi vet att
plattformsföretagen.
Precis, de allra flesta som kör ut deras grejer, de har faktiskt inte kollektivavtal. Och de har väldigt, väldigt otrygga anställningar och ofta inte heller särskilt schyssta löner.
Mm. Hur tänkte ni där?
Det blir ju väldigt mycket navelskåderi. men ändå intressant.
Ja, tillbaka till Tesla.
Ah, shit. Here we go again.
Tror att folk är intresserade av att höra en halvtimme om Tesla?
Ja, nej men alltså på riktigt. Det här är bara det här är liksom sista. Att bara för att förtydliga. De går ju verkligen ut och ropar om att jo, men vi har så himla bra villkor för våra anställda. Vi är redan bättre än kollektivavtalet. Det stämmer inte. Jag var deltagare på ett möte. Ett digitalt möte igår där då IF Metalls avtalssekreterare var med och presenterade kring hela, ja, men hela konflikten. Berättade då att i kollektivavtalet som de nu inte vill teckna, som de säger att de följer. har de hittat lite detaljer där det faktiskt då inte stämmer. Så här. I kollektivavtalet så har alla anställda då rätt till att få avsättning till deltidspension på 2,3%. Det har inte Tesla. De har inte heller någon arbetstidsförkortning för sina anställda. Vilket kollektivavtalet skulle ge 8 dagar per år som är liksom förkortad arbetstid. Övertiden, de förväntas jobba övertid liksom tills de är färdiga. Är det så här långt du ska komma på den här bilen till exempel, då ska du göra det innan du går hem. Blir det övertid, då behöver man liksom fylla i, ja men som något litet papper för att skicka iväg det till en högt uppsatt chef för godkännande för att ens få betalt för övertiden. Ingenstans så står det klart och tydligt att jobbar du övertid så är det den här, då är det de här pengarna du får. Utan du behöver skicka in det i efterhand och inte ens vet om du kommer få det beviljat eller inte. Genomsnittslönen de har som bilmekaniker och servicetekniker, den ligger lägre än kollektivavtalet. Och där ska också tilläggas att ja, då kanske de har andra saker i form av någon bonus eller liksom någonting sånt. Men deras liksom själva grundlön, den är lägre än avtalet. Och ja, så att man ska inte tro bara att liksom den som skriker högst har att det de säger stämmer. För att det stämmer inte att de följer det som är i kollektivavtalet. Punkt.
Så egentligen så kort sammanfattat kan man säga att de säger att de har det bättre, men det har de egentligen inte. Ja.
Precis så. Så. Ja.
Jag tror att
så, mm.
det är ingen, och jag älskar att du inleder det hela med så här, för den som har läst sin fackliga historia. Ja. Vet du många, dessutom så här, skotten i Ådalen handlade ju om att staten satte in militärer mot en fredlig demonstration, alltså mot en sympatidemonstration och sympatistrejk. Det var inte, man satte inte mot folk som strejkade.
Hur tänkte ni där?
Nej, men det är fint. Jag tror inte det är alltså så här, nej, folk okay, läser
jag
inte sin
far. Jag ska säga mer det. Ja, men jag blev bara så himla upprörd igår. Och just när man liksom hör de här himla liksom okunniga uttalandena när folk bara, men vadå, de har det bra. De får väl välja själva. Och att man liksom inte då kan se den större bilden. Att lyckas man då få ett kollektivavtal på Tesla i Sverige så kan det generera bättre arbetsvillkor för varenda Tesla-anställd i hela världen. Liksom, det som händer just nu, det här, alltså man kommer kunna läsa om det här i historieböckerna, jag garanterar det.
Vi får väl hoppas att det också liksom landar i någonting bra. För när, alltså det är ju också lite David mot Goliat, där Goliat är antingen facket eller Tesla beroende på vart du vänder dig. Vi pratar ju liksom om en av världens absolut rikaste ägare som kan styra ganska...
Han är den rikaste mannen i världen.
Jo, men alltså, och som bara har liksom absurda tillgångar, för det är så mycket som är låst, som kan vinkla och sprida information. Men facken är ju inte fattiga heller. Alltså, vi har en enormt liksom, mycket pengar som finns i en del strejkkassor. Men ja, alltså hur narrativet sätts och vilken bild som sprids är ju oerhört viktigt, för det är ju som säger, det här är ju liksom ett fulfinger mot hela den svenska modellen, och vi behöver inte ha fler fulfingrar mot den.
Och ja, men bara att man hela tiden får försöka förtydliga och komma tillbaka till att det här handlar inte om att tvinga någon att teckna ett kollektivavtal. Det här handlar om att vi byter våran arbetsfred mot att få medbestämmande på arbetsplatser i Sverige. Det är det grundar sig.
Fast det är ju faktiskt att tvinga någon att göra det ändå. Det är ett krasst.
Om du säger det så.
Ja, men, det blir ju det. Men det kommer man, den biten kommer inte komma ifrån. Att om alternativet är... Om alternativet... Alltså det är så här cake or death. Det är så, ja, men cake please. För du har... Alternativet du får är... Gör som vi säger så kommer vi vara snälla. Men vi vill också kunna bestämma. Och då strejkar vi inte. Gör inte som vi säger och vi strejkar och vi förstör era möjligheter att fortsätta med er verksamhet. Det här lägger jag absolut ingen värdering, men krasst så är det ju faktiskt det man gör. Sen att det finns en historik och en kontext bakom det som jag tycker gör att, jo, är man verksam som stor arbetsgivare i Sverige så ska man ha ett kollektivavtal, eller i alla fall ett hängavtal. Det säger ingenting om. Men om du ställs inför alternativet, gå med oss och låt oss vara med och bestämma. Eller gå inte med oss, så kommer vi göra allt vi kan för att sabba din verksamhet. Det är ju inte ett fritt val egentligen.
Okej, men för att bara förtydliga då, vad betyder medbestämmande? Så, det betyder inte att vi går in och säger ja, det här funkar jättebra, eller nej, det här funkar inte och du måste rätta dig efter oss. Det betyder är att facken får möjlighet att förhandla med arbetsgivaren.
Det betyder också att facken är med och diskuterar när scheman läggs, när chefer anställs, när man gör om i verksamheten. Man har en helt annan ingång än liksom företagsledningen har och kan komma med en del inspel som kanske egentligen inte vore relevanta, men för att man har ett sånt fokus på sina egna intressen att man inte ser helheten. Det beror ju också helt och hållet på vilken arbetsgivare det är och vilka fack, för det här är ju också förtroendevalda. Det är ju inte så att det finns en manual för hur en fackförbund ska agera eller hur en fackklubb ska fungera, utan det hänger ju jättemycket på vilka relationer som finns mellan de förtroendevalda och de som är i företagsledningen.
Absolut. För att allting som det grundas i är ju samverkan. Alltså så är det. Det går inte ut på att man ska bråka med varandra. Det går ut på att man ska prata med varandra. Höra in varandras perspektiv. Resonera. Så ja, men facken får förhandla. Arbetsgivaren ska förhandla. När det handlar om saker som berör verksamheten. Och berör de som är liksom anställda och arbetar i den. Som liksom berörs av organisationen. Det betyder inte att man sen efter tecknande av kollektivavtal går runt och konstant bråkar. Utan det går bara ut på att ja, men ni ska höra våran sida av saken, vi ska höra eran sida av saken. Vi ska resonera och komma överens. Så.
One eternity later.
Så det är så här, tecknar man ett kollektivavtal så går det inte ut på att man sen bara sitter och fortsätter bråka med varandra. Utan då blir man ju sams. Vad bra, nu har vi våra spelregler, det är de vi följer. Nu siktar vi framåt. För facken vill ju att det ska gå bra för företagen i Sverige. Det är ju de som gör att vi har jobb att gå till. Det facken gör är ju att man bara lyfter upp de här perspektiven med, ja, men, och trycker på till exempel, ja, men, när det kommer till schemabyten. Ja, absolut, vi förstår att er verksamhet utvecklas. Ni kanske behöver lägga om ett skift eller hur det nu kan vara. Men tänk på de här bitarna. Bussen går den här tiden. Den här personen kanske inte kan komma då. Ja, men förstår du? Man lyfter de här mjuka fina bitarna från personalens sida som kanske då arbetsgivarna inte alltid tänker på för att de har det övergripande i fokus. Det går bara ut på att man ska få med så mycket som möjligt och göra saker bra och rätt från början. Så, tack.
Du har en sån fin romantiserad bild av... Du har en idealistisk bild av hur facklig verksamhet och hur arbetsgivare liksom samverkar tillsammans. Jag tycker det är bra. Det vore fint om det var så alla gånger också.
Hur tänkte ni där?
Jag förstår ditt engagemang, jag förstår ditt intresse. Jag är dock lite tveksam till att folk kommer vilja lyssna på 40 minuter om Tesla.
Det kommer de inte vilja, så att Anton kommer ha jättekul att klippa i det här sen.
Men jag har en sak som jag vill ranta om, för vad vore väl en fredag utan en arg Maria?
Kör, gud vad roligt.
Villkorad välgörenhet. Det är någonting som nu så här i november, liksom, julhandeln börjar komma igång, vi börjar se allt mer. Vi har ett tufft ekonomiskt läge där väldigt många är väldigt hårt liksom, ansatta. Medelklassen har fått det svårare också. Det finns inte lika mycket pengar för konsumtion som det har funnits tidigare. Och på ett sätt så är det lite bra, för vi har inte råd rent alltså liksom klotmässigt att konsumera på det sättet som vi har gjort. Och Black Friday borde egentligen vara någonting som är utrotat. Men nu börjar ju de här annonserna ploppa upp för alla dessa välvilliga välgörare som skänker bort sina avlagda saker. Och ofta skriver med något så här fint som att nu har jag rensat bland mina barns leksaker och jag tänkte att jag kan skänka dem till en familj som behöver. Hör av dig och motivera varför just du ska få mina grejer.
Åh, gud, och, nej.
Och vi har också haft liksom diskussioner om... Ja, men, för solidaritet är horisontellt. Välgörenhet är vertikalt. Välgörenhet är alltid någon som har det lite bättre ställt som skänker till den som har det sämre ställt. Och det skapar en än mer tydlig ojämlikhet. Och när du börjar villkora din välgörenhet. På samma sätt som folk säger, nej men ge inte pengar till tiggare för de kommer bara köpa cigaretter för det. Ja men låt dem köpa cigaretter för pengarna. De bestämmer väl själva. När du ger bort din peng så har du tappat rätten att bestämma vad man ska göra. På samma sätt som folk vill liksom, ah, nej det här gör mig tokig. För ja, det är fint att du vill skänka bort dina saker. Men om du verkligen bara brydde dig om de behövande. Då skulle du i princip bara ge dina saker till Stadsmissionen eller Röda Korset. Eller vart som helst där man kan skänka saker. Du skulle inte kräva att en människa ska motivera och kräla för dig. För att få dina rester, sopor, vad som helst. Jag säger inte att det är fel med välgörenhet på det sättet. Men den biten. Alltså... Försök.
Ja, den ja. Biten gör mig lite illamående. Ganska jätteillamående, helt ärligt. För att då kommer man ju liksom in på det här. Det finns inga osjälviska goda gärningar.
Så. Precis.
Och liksom när det kommer till den här biten som du beskriver nu. Då går det ju bara ut på att man vill visa, hela världen ska titta, oj kolla vad bra jag är, kolla vad snäll jag är som hjälper någon annan med att ge bort saker som har varit mina till någon annan. Mm. Hjälp till. Ja, men så här, om man tänker liksom i något slags flöde på någon social media, att man lägger ut ett sånt där inlägg och bara tagga någon eller hör av dig till någon. Och så ska det här få världens spridning. För hela världen ska se, kolla vad duktig jag är. Och så som du säger, så ska du sitta där. Ska man då sitta och sålla? Är det du som då knappt har råd att ställa mat på bordet till dig och dina tre barn för att du är sjukskriven? Eller ska vi ge det till dig här borta som, ja men du är liksom en fattig pensionär? Eller alltså det är så fruktansvärt. För då blir det så här, okej, vem har utnämnt dig till att leka Gud? Nu tror inte jag personligen på Gud. Men du förstår principen. Jag har inte ens någonting att komma fram till. Förutom att jag blir bara så irriterad.
Men jag tänker att det här är liksom också något som... Jag kan inte släppa avsnittet där sossar på fest. De bara, det här är viktigt. Jag kan också ha kul. Men det här är viktigt. Man måste förstå. I det här fallet så måste man förstå att... Alltså välgörenhet ska vara... Det ska vara strösslet. Det ska vara grädden på moset. Det ska vara liksom det lilla extra. Samhället ska stå för det basala. Men när vi har hamnat i ett samhälle där det basala inte längre täcks av det allmänna. Utan det behövs välgörenhet. Det behövs organisationer vid sidan av. Vi ser det i kyrkan pratar om det. Diakonia pratar. Alltså det är jättemånga som säger att de som söker sig till välgörenhet för att få vardagen att gå runt. De har ökat. Men då måste vi ju bli ännu mer solidariska som medmänniskor. Och sluta liksom gotta oss i det. Jag tror inte att alla gör det medvetet.
Sluta leta cred för att du ska vara
precis. Alltså, nej men det är där jag tänker. Tanja har gjort jättebra grejer. Hon har samlat in pengar till familjer som har haft det svårt. Aldrig outat, aldrig liksom bara beskrivit det lite lätt. Och sen bara liksom inte lämnat ut någon. Inte gjort det utan bara nej men jag samlar in så, de blev jätteglada tack så jättemycket, och så får det vara så. Och det är många andra som gör på det sättet också, alltså samtidigt som jag såg annonser, eller någon skrev så här, men jag har slagit in barnens gamla leksaker så du behöver inte göra det själv, nej du tar alltså ifrån föräldern möjligheten att ens veta vad de ger till sina barn, så var det en kvinna som sa, ja men jag samordnar kontakt mellan behövande familjer och så här ser behovet ut. Hör av dig så får du liksom en lista på en familj och vad de önskar sig. Och så väljer man själv och sånt. Ja, och jag har köpt en massa julpapper så att jag lämnar över så får de slå in det själva. Men det är en så stor skillnad. Och det kommer alltid vara så. Och innan man börjar säga ja, men vi måste se till att människor köper rätt saker eller att de gör rätt grejer. Nej, det är inte våran uppgift. Vi ska vara medmänniskor, vi ska vara solidariska. Idag är det de som har det tufft. Det kan lika gärna vara du eller jag imorgon. Det är så lite som behöver hända för att en människa ska hamna snett. eller hamna ekonomiskt snett. Det är bara kolla nu, liksom, blir du arbetssökande och det är 16 veckors handläggningstid innan du får A-kassa. Det är inte alla som har den bufferten.
Nej.
Så nej, villkorad välgörenhet. Välgörenhet överhuvudtaget är inte favo, men villkorad välgörenhet är äckligt. Så. Och den kullen tänker jag fan dö på.
Nej, men för där tänker jag också så här, om man bara så här ska försöka dra en lite fin twist ur det här då. Okej, men vad kan man göra istället? Du har gett lite exempel. Men också så tänker jag så här, man kan ju börja med att gå till sig själv i sådana lägen också, att så här, ja, men det kanske inte handlar om att du har en gigantisk garderob att rensa ut och ge bort ifrån, utan man kanske själv, ja, inte har levt på den här hetskonsumtionen och liksom gått på hela den biten så att man har ett överfyllt hem där man behöver bli av med hälften. Det man kan göra istället, som ett exempel, min syster faktiskt gav lite inspiration till mig där. För när hon fyllde år förra året så önskade ju inte hon sig några presenter till sig själv. Utan, för hon fyller år i slutet på november och hon önskade sig då istället presenter som hon sen då åkte och gav till Frälsningsarmén. Som de delade ut på sin julklappsutdelning. Där det då är föräldrar som får gå och liksom, ja, men de ställer upp långbord. Där det är så här, här kan du välja en present till ditt barn. Liksom, en julklapp. Mm. Och så har folk fått komma och lämna in grejer. Och i vanliga fall så är det ju så här, åh, nu ska jag skänka bort mina gamla grejer. Ja, men hur kul är det för någon som redan är utsatt att aldrig någonsin ens kunna få någonting som är nytt och fräscht. Mm. Utan du ska få någon annans gamla hand-me-downs. Ja. Nu fick ju de så här, alltså det, jag vet inte, det var hur många som helst som ville haka på den här idén. Så att det var liksom sparkcyklar, nya i förpackning. Och det var, ja, men alltså förstår du, det blev sådana här grejer som ett barn som lever i ekonomisk utsatthet aldrig någonsin får.
Mm.
Och det var så otroligt. Så ja, nu fyller ju inte jag år i närheten av jul riktigt. Men det finns ju andra sådana sätt som man faktiskt kan ha i åtanke när det kommer till en själv. Att man kan faktiskt bidra och inte bara genom sina gamla trasor.
Nej, men precis. Det är ju där också. Och nu i den här tiden som vi befinner oss nu, när man skänker kläder, glöm inte bort strumpor och kallingar och gärna då köpa nytt. Mm. För jackor och skor och vanliga kläder är sånt som brukar finnas ganska mycket. Men våra uteliggare och våra hemlösa och andra behövande människor, strumpor är oftast det som det är brist på. Mm. Nej, men det finns jättemycket olika sätt som man kan hjälpa till utan att man bidrar till att en annan människa måste känna sig än mer utsatt än de redan är. Det handlar ju liksom om att bemöta människor värdigt. Att inte tvinga någon att kräla.
Precis, för jag skulle säga. Oh, gud vad bra. Huvudet på spiken, Maria.
Ja.
Gör det med värdighet. Inte liksom för dig själv utan för den personen som ska ta emot det.
Och känner du att du inte kan göra någonting utan att få likes, hjärtan och ryggdunkar, då behöver du ta ett samtal med dig själv.
Hur tänkte ni där?
Du har lyssnat på Hur tänkte ni där? En podd av Socialdemokraterna i Västerås i samarbete med ABF i Västerås. Jag tänkte säga så här, du hittar oss där du hittar poddar, men lyssnar du så lyssnar du ju redan. Däremot så hittar du oss också på Instagram, Hur tänkte ni där? Skicka gärna ett meddelande och glöm för guds skull inte Ukraina. Ta hand om er, ha en bra helg. Hej då!
Hej då!
Så, nu är vi klara. Jag stänger av, jag ringer dig.
Ja, jag ringer mig.